Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, helige Ande, kom för att förklara vad Jesus har gjort för oss. Måla Jesus så tydligt för oss att vi lär oss vägen till himlen och håller fast vid den. Amen. Under de sex söndagarna mellan påsk och pingst lever vi glädjen över Jesu uppståndelse. Och vi väntar på att den helige Ande ska komma för att uppenbara hela sanningen. Det som Jesus har undervisat och som lärjungarna inte klarade av att ta emot på en gång. Den helige Ande vittnar om Jesus och förhärligar honom. Det är ju pingsthögtiden som vi firar om 3 veckor, som är den högtid då vi minns hur anden kom på ett särskilt synligt sätt till lärjungarna. Då börjar tillämpningen av det som Jesus har gjort. Anden kommer inte med något nytt. Han visar på Jesus. Han visar tillbaka. Vi har nu snart avverkat den festrika delen av kyrkoåret. Det halvår som vi började med första advent och som då avslutas med pingst. Sen följer den så kallade festlösa delen, den del av kyrkoåret när det inte finns de stora högtiderna. När vi ska fostras att leva av det som Jesus har gjort för oss och som den helige Ande uppenbarar för oss. Det är tillväxtens tid, fruktens, grönskans tid. Dagens tema är i världen men inte av världen. Den utsäger att vi är medborgare i 2 riken. Vi lever i på den jord där alla andra människor lever, medborgare i Republiken Finland i vårt fall. Men vi har tagits bort från det här till det andliga riket som vi lever i Jesu gemenskap. Trots att vi har ett sådant medborgarskap med honom och med hans vänner, så är det ändå kamp och möda här på jorden. Fast vi har gjorts fria från synden i Jesu död och uppståndelse, har vi ännu kvar den onda natur som binder oss, som gör oss till fångar eller vill göra oss till fångar under synden och göra det som inte är enligt Guds vilja. Men vi har inte lämnats ensamma. Jesus lämnade inte sina lärjungar vind för våg när han lämnade dem eller sa till dem på den sista kvällen förrän hans lidande började att han ska lämna dem för en kort tid. Han sa, jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska sända till er en hjälpare. På samma sätt gör han också idag. Han sänder en hjälpare till oss, den helige Ande. Han ska leda oss in i hela sanningen och han ska förhärliga Jesus. Under söndagarna mellan påsk och pingst läser vi evangelietexterna vanligtvis från Johannes evangeliets 14 kapitel till 17 kapitel från Jesu avskedstal. Och idag är vår predikotext också från det avsnittet. Den handlar inte så mycket om det här temat, det himmelska och det jordiska medborgarskapet, att vi är medborgare i 2 riken. Utan den här texten idag är för oss idag en beskrivning av vad Jesus har gjort och hur den helige Ande ska tillämpa det som han har gjort. Det här påminner oss om vad andens egentliga uppgift är. Den helige andes uppgift är inte att försätta oss i ett känslorus eller ge oss extraordinära uppenbarelser eller upplevelser, utan den helige Andes grunduppgift är att visa på Jesus, att leda oss in i det som han har undervisat oss. Och idag har vi några få kärnord som just beskriver vad som är grunden, substansen i Andens uppgift. Och vi ska på nytt lyssna till den mäktiga texten som vi redan hörde från Johannes 16 från vers 5. Jesus säger: "Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er det, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens furste är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt, därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er." Ja, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det första vi behöver ta anden till hjälp att förstå är att han ska överbevisa oss som synd. Han vill föra oss till Jesus, och för att vi ska förstå att vi behöver Jesus behöver vi insikt om att vi är syndare. I äldre översättningar stod det att anden ska straffa. Det grekiska ordet kan betyda förmana, överbevisa, tillrättavisa. Betydelsen är alltså klar. Anden ska visa oss att vi är syndare. Och han visar också på grundsynden, att vi inte tror på Jesus. Det finns ingen annan synd som kan fördöma. För den som vänder sig till Jesus så behöver hans förlåtelse. Finns ingen fördömelse. För Jesus har ju tagit bort synden som stod mellan oss och Gud. Men om vi inte behöver Jesus, så då är det detsamma som att vi vänder oss bort, inte tror på honom och kommer att bli förkastade. Det finns ingen förlåtelse för synden om vi inte har Jesus. Därför är andens första uppgift att visa oss att vi är hopplöst förlorade oss själva om vi inte tror på Jesus. Det här är något som ofta inte uppmärksammas av dagens karismatiker speciellt. Man talar mycket om andens övernaturliga gåvor, men lite om vår synd. Man går inte till botten, alltså till det orätta sinnelaget som vi har från födelsen, som vi bär med oss i vår arvsynd. Anden måste få visa oss att vi är födda med ryggen mot Gud och att vi behöver vända om till honom. I första Mosebok 6:5 läser vi: "Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltid genom onda." Kung David insåg också sitt fördärv då han hade handlat så gruvligt illa att han tog en medmänniskas hustru till sig och syndade med henne. Då kom profeten till honom och berättade en liknelse, och inför den liknelsen så stannade David upp och såg sin synd. För Natan sa: "Du är den mannen det du som är syndare? Och då sa David, jag har syndat inför Herren. Och han fick förlåtelse. Efter det här skrev han psalm 51, som är ett så gripande vittnesbörd om sökande, om längtan, om bön efter Guds förbarmande när man ser sin stora synd. Och där så bekände han, ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. I tidigare översättningar stod det ofta här, i synd är jag född och i synd blev jag till. Och det här har någon kunnat uppfatta så att man menar att det är den sexuella akten som är synd i sig. Den kan vara synd när den inte är på rätt ställe, naturligtvis. Men det är inte så att det är det som är det som David bekänner. Utan det är den arvsynd, den onda begärelse som har kommit från hans föräldrar och som han upplever så starkt i sin egen natur. Det är den synden, det djupa syndafördärvet som han ser. Det är något helt annat än vad dagens humanistiska människosyn menar. För idag så tänker man ofta så om oss människor, att vi har fått en skada. Vi är inte så fullkomliga som vi borde vara, men vi kan fostras att bli bättre. Vi ska ta fram det goda i människan. Och genom att ta fram det goda och förstärka det, så kan det goda förbättra oss så att vi börjar bli goda människor. Det onda är avvikelser som ska vårdas bort, inte straffas. Det här har ju gått igenom vårt syn på rättsväsendet i våra skolor, när man ska fostra människor till det goda istället för att bestraffa det onda. Anden måste här in med överbevisning. Vi är inte benägna att lyssna till Gud. Och Gud säger allvarligt vad som är följden av synden. Jo, det är döden. Det är att vi blir bortvisade från honom på domens dag. Han straffar synden när man inte har botemedlet. Och botemedlet, det finns inte hos oss. Vi har inte egen kraft, egen förmåga att vända oss till Gud och bli bättre. Utan vi har denna smitta som gör att det måste komma en ändring utifrån. Det måste vara Gud som omvänder. Och därför kommer den heliga ande genom ordet, förkunnelsen om Jesus, och vänder om på oss så att vi ser. Det var inte jag som kunde omvända mig, utan det är den heliga ande som genom Guds ord visar på Jesus. Och när vi ser honom, då har vi den befrielse som vi kallar syndarnas förlåtelse. Det kallar Bibeln också till att ge äran åt Gud. Att inte ta äran åt oss själva för att vi har gjort en del av vår frälsning, utan att vi ser att allt beror på Guds nåd och barmhärtighet. Jesus sammanfattar den synd som anden ska överbevisa om i ordet otro. Han behöver inte räkna upp olika synder som vi gör, fast vi också som kristna syndar dagligen och varje stund i tankar, ord och gärningar. När vi är hos Jesus är synden att förlåta. Men den svåra synden som fördömer är att inte alls vara hos Jesus. Alltså att inte tro. Där har anden sitt viktigaste arbete. Att föra oss till Jesus. Att börja tro på honom. Och sen har vi det andra. Anden överbevisar om rättfärdighet. Det kommer en överraskande vändning här. Jesus säger, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Varför? Jo, därför att han har utverkat full rättfärdighet. När anden överbevisar oss om rättfärdighet, då visar han rättfärdigheten i Jesus. Han går till Fadern. Det är inte här vi ska skaffa fram rättfärdighet. Den naturliga tanken när det gäller rättfärdighet är att visa på olika goda handlingar som vi gör. Att vi beslutar oss för att följa Jesus. Att vi säger ja när han kallar och så vidare. Själva överbevisningen som anden gör är att låta blicken gå bort, försvinna från oss själva och visa på Jesus. Och se, det är han som är vår rättfärdighet. Det här betyder att Jesus vill säga att han har gjort allt vad som behövs för vår rättfärdighet. Då ska vi se en minut på det här ordet rättfärdig. Ordet har att göra med rätt. Och rätt kan vara två saker. Dels det som är det riktiga och rätta, i motsats till lögnen. Men det kan också betyda domstol. Vi talar ju om tingsrätt, hovrätt och så vidare. Rätt betyder där en domstol. Och ordet rättfärdig betyder egentligen att vara frikänd i domstolen. När domaren förklarar en åtalad frikänd, då förklaras han rättfärdig. Domstolen är alltså miljön för det här ordet. Det handlar inte om att vi skulle ha rätt eller hänvisa till vår rättighet. På grund av vår synd har vi det inte rättställt inför Gud. Inför hans domstol kan vi inte hävda att vi är oskyldiga. Och därför borde frikännas. Nu vänder Jesus våra blickar från oss själva och tanken att vi själva skulle vara rättfärdiga. Och så visar han att vi ska se på honom när det gäller rättfärdighet. Han går till Fadern. Och när han gör det tar han med sig något väldigt viktigt. Att ta med sig hela sin gärning som han har gjort. Att han har lidit och dött för världens synder. Att han har uppstått som kvitto på att allt är fullkomnat. Som skulle göras för att vi skulle få frihet och bli förklarad rättfärdiga. Han sa på korset, det är fullbordat. Därför kvitterade Gud hans fullkomliga verk med att låta honom uppstå. Och därför skriver Paulus att han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Det här är så långt utanför oss som vi bara kan komma. Det här gäller alla människor. Johannes skriver i sitt första brev. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan för hela världens. Det här är grunden till att vi kan ha frimodighet inför domen. Den stora rättssalen när allt ska uppenbaras. Ser vi på oss själva blir vi osäkra på om vi ska duga. Men och med all rätt, för vi har ingen egen rättfärdighet att visa upp. Men anden överbevisar oss om att vi inte ska se på oss själva, utan se på honom som for upp till himlen. Den rättfärdigheten kan inte ens djävulen komma åt. För även om han enligt Jobs bok gick omkring och kom inför Gud och bad om rätt att straffa Job och Gud gav honom tillstånd till en viss gräns, så har han inte längre den rättigheten idag. För han blev utkastad genom Jesu verk. Jesus säger ju det själv också att djävulen ska utkastas. Men det ska vi komma tillbaka till strax. Jag ska bara hänvisa till att Paulus talar om den här rättfärdigheten som har farit upp till himlen som vår egen. Den fick vi nämligen när vi döptes. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har klätt er i Kristus. Den är vår egen, denna rättfärdighet. Därför får vi med fröjd stämma in i en sång. Så är allt sammans gjort vad du gör och har bort. Du hos Jesus får vila i tro. Kristi frälsning består när allt annat förgår. Må i honom du finna din ro. Och så ännu till sist, den tredje saken. Anden överbevisar om dom. Han ska överbevisa om att denna världens furste är dömd och att det är där som i den egentliga domen finns. Jesus talar om honom i Johannes evangeliets 12 kapitel då han undervisade folket i templet. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och sen i ett par kapitel senare i den övre salen, strax innan han ska ge sig iväg till Getsemane. Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig. Och Johannes säger om samma furste i sitt första brev. Hela världen är den ondes våld. Den onde försöker. Han har stor makt. Han ser ut att ha hela världen i sitt våld. Både ute i världen i alla krig och eländigt. Och tyvärr också hos oss själva i våra familjer. Där det finns spår av det som djävulen gör. Han som kom hit med synd och död och elände i världen. Vi brukar kalla denna världens furste för djävul. Han kallas också Satan, åklagare. Hur kan Jesus säga att djävulen är dömd då han ännu har världen i sitt våld? Jesus menar att djävulen mister sin makt att döma oss när Jesus har fullbordat sitt frälsningsverk på korset. Då kastas djävulen ut, nämligen från rättssalen. Han kom en gång som åklagare inför Gud och anklagade Job. Utan Jesus skulle han med full rätt kunna anklaga oss för synd. Han kom i fullt raseri och försökte hindra Jesus att utföra sin frälsningsgärning. Och nu efter Jesu död på korset kan han inte längre komma inför Gud och göra anspråk på oss. Han är dömd. Men tyvärr kom djävulen ner till jorden för att försöka sluka upp dem som Jesus har friköpt. Dem som domen inte kan nå när vi är hos honom. Han kan försöka förvilla oss så att vi inte ska få någon välsignelse av det som Jesus har gjort. Därför behöver vi anden, hjälparen, som visar oss på vårt enda hopp i Kristus. Som för oss in i hans gemenskap. Som ger oss kraft att kämpa mot djävulen och hans anhang. För då han visar oss på Kristus, visar han oss också på den enda kraftkällan som kan föra oss igenom. Som kristna lever vi i världen men ändå inte av världen. Vi har en kraftkälla som vi ska låta hjälparen använda. Vi ska ge honom verktygen för det. Och det är ordet. Ordets gemenskap, den regelbundna gemenskapen som vi firar på söndagarna och också ordets gemenskap i våra hem. Där vi flitigt låter Guds ord bo ibland oss som aposteln förmanar oss till. Och så har vi nattvarden, den kraftkälla där han vill ge oss sin kropp och sitt blod. För att verkligen ge oss fysiskt. Den kraft som vi behöver för att vandra vidare. Så ska vi låta anden överbevisa oss om vår otro. Så att vi inte förhäver oss och menar att vi klarar oss själva. Vi ska låta honom tala om Jesus som for upp till himlen. Och regerar överallt, också över den onde. Och vi ska inte frukta för domen. För denna världens furste är död. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.